Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Julen är i antåg och december är en månad präglad av gåvor och välgörenhet. Därför ägnas detta avsnitt helt åt ämnet givande. Välkommen till Smarta Cash med mig, Isabella Amadi. Är det inte härligt för hjärtat att skänka pengar till ett gott ändamål? Det tycker i alla fall jag. Vi kommer idag att titta närmare på hur man kan tänka kring sitt givande med en eminent gäst, nämligen Agnes Stenlund på den ideella organisationen Ge Effektivt. Välkommen hit, Agnes!
Tack så jättemycket! Kul att vara här.
Jättekul att ha dig med. Kan inte du börja med att berätta lite om vad Ge Effektivt är och vad du gör där?
Ja, absolut. Ja, men Ge Effektivt är en ideell förening och vi rekommenderar och förenklar donationer till världens mest effektiva hjälporganisationer inom global hälsa, klimat och djurvälfärd. Alltså de som gör mest störst skillnad för pengarna. Och där jobbar jag som volontär, men så jobbar jag också i tech som designer på ett startup. Och där gick jag in som en av de första fyra för att liksom bygga upp det från grunden. Och vi arbetar inte med en app som gör någonting med välgörenhet, men är för mig också ett medel för att kunna skänka mer pengar.
Ja, hur tänker du kring ditt eget givande?
Ja, alltså jag är supermotiverad av att jag faktiskt kan hjälpa. Jag tänkte tidigare att jag som ensam person, det jag kan göra bara en droppe i havet och att det är svårt att veta om välgörenhet ens fungerar. Men när det sen blev tydligt för mig när jag blev introducerad till en rörelse som heter Effektiv altruism, att det finns enkla och evidensbaserade sätt att minska andra människors lidande som inte heller har speciellt stor påverkan på mitt eget liv, så vill jag gärna göra det. Så nu försöker jag donera ungefär 10% av min lön. Det är en siffra som de ofta rekommenderar i den här rörelsen, men man behöver inte. Det är liksom inget magiskt med den siffran, utan det finns som jag vet också som skänker 1% eller 5% av sin lön.
Okej, så det är lite sådär, det är viktigare att man ger än exakt hur mycket?
Det tycker jag absolut. Och just den att tänka på procent av lön istället för en absolut summa. Och jag tror också jättemycket just på att få in bara vanan av att ge. Alltså om man har det tajt ekonomiskt, att ge någonting i en liten procent av sin lön. Och sen kan man kanske för varje år att man lägger på en procentenhet och en till nästa år tills man når sitt mål. Liksom det man känner att det känns riktigt bra för en.
Mm. Ja, och alltså vi svenskar ger ändå ganska mycket. Jag kollade upp branschföreningen Giva Sverige som samlar de här, många av de här stora välgörenhets- och insamlingsorganisationerna. Och förra året så skänkte svenskarna över 9 miljarder kronor. Och det har varit en stigande trend de senaste 15 åren. Det tycker jag låter mycket. Vad tycker du? Vad tänker du om den siffran?
Ja. Ja, men jag tycker det är fantastiskt. Jag tror verkligen att det finns en snöbollseffekt också med givande. Att om jag känner att jag är den enda som ger och ingen annan drar sitt strå till stacken, då kommer jag också vara mindre sugen på att ge. Så jag, men om det är så att de jag känner också skänker 10-5% så kommer det kännas naturligt för mig också. Sen kan inte jag låta bli att tänka hur mycket större, hur mycket ännu, att vi skulle kunna ännu bättre, och speciellt om de här, mer av de här 9 miljarderna gick till effektiva organisationer. Det vore fantastiskt.
Ja, eller om alla gav. För enligt samma undersökning så är det 6 av 10 som hade skänkt pengar det senaste halvåret då. Det här var för 2020. Och alltså, vad tror du motiverar de som ger?
Ja, så det är massa olika grejer tror jag. Jag vet till exempel att man pratar i psykologin om någonting som heter warm glow, som man kan få då, när man gör gott för andra, som en så här varm, mysig känsla. Typ lite julkänsla fast året runt. Så det kan ju vara en anledning att ge, men jag tror det finns massa. Alltså att man får mening i tillvaron, kanske medlidande. Men sen finns det nog också att man så här dåligt samvete. Man vill känna sig duktig, man vill känna sig god. Och där tänker jag ganska så konsekvens etiskt, att alla de motiven är lika bra eftersom de är lika effektiva. Den som får liksom din donation bryr sig nog inte så jättemycket om du gjorde det liksom för att du är en otroligt empatisk, altruistisk person, eller för att du ville verka mer generös typ på, inför din alltså Tinder-dejt eller så.
Nej, varför är det inte lika mycket alltså, värt som resultatet?
Nej, men precis, men det är det jag tänker, att resultatet är samma. Så jag tycker om du mår bra av att göra gott för andra, som om man kan tänka så här att om det är själviskt att göra gott för att du mår bra, så tycker jag att det är fantastiskt att du mår bra av att göra gott. Bara kör på.
Mm. Men varför är det då 4 av 10 som inte donerar?
Ja, så jag tror säkert de här precis de 4 av 10 som inte är, kan nog säkert känna lite en sån kanske droppa i havet känsla, att problemet är för stort. Eller det kan också vara, det vet jag att det finns också studier på, en känsla av orättvisa, att varför ger jag när ingen annan ger, eller att människor är mycket, mycket mindre benägna att ge när de inte vet om deras donationer gör skillnad. Och det tänket har man också sett mycket i nya generationens givande. Och det är lite häftigt att de nya har ett mer beteende som är mer likt hur man konsumerar andra varor. Att man förväntar sig att få någonting tillbaka. Man kanske gör mer research. Och det passar ju oss väldigt bra på att ge effektivt. Och det är därför också som vi ser att jättemånga av våra givare ofta är 80-90-talister.
Intressant att det liksom är en förändring i hur man tänker kring sitt givande.
Verkligen. Jag tycker att det är häftigt att I mean, att jämföra det kanske mer med att man ska, att pusha för att börja tänka på det mer som man tänker med sin egen privatekonomi. Att så här, om någon kom fram till dig och bad dig bara investera 1000 spänn i deras företag, så skulle du inte bara säga ja. Utan då skulle du så här, ja, men fråga lite, du skulle kolla på verksamheten, du skulle fundera över liksom, i lugn och ro och så här, jämföra med andra investeringar. Och det är ju helt självklart när det gäller din egen ekonomi. Men just att när vi gör gott så är vi inte så noggranna, för vi förväntar oss inte direkt någonting tillbaka. Liksom när vi investerar så här i världsförbättring, så förväntar vi oss nödvändigtvis inte att faktiskt få världsförbättring. Så det är coolt att se att det drar mer åt det här hållet.
Okej, att man börjar ställa lite högre krav.
Ja, precis. Att man vill faktiskt få kvitto liksom. Man vill få någonting tillbaka. Och det är ju fantastiskt. Det ökar ju då nivån på hur liksom transparenta, öppna, vetenskaps, liksom evidensbaserade de här föreningarna måste vara.
Men hur viktigt är det då att man ger till välgörenhet?
Ja, för mig känns det viktigt att ge, just för att jag har turen att bli född i ett rikt land och turen också att veta att också små summor gör skillnad. Så i mitt egna fall känns det viktigt och väldigt fint och så, att kunna agera i linje med mina värderingar. Det finns ett känt tankeexperiment från en man som heter Peter Singer, som är en framträdande filosof inom effektivt givande, som heter The Drowning Child, som försöker poängtera vikten av att hjälpa. Och jag vet inte om du har hört den förut, men den är ganska talande, så jag kan kan dra den.
Jättegärna.
Ja, men vad kul. Ja, men då är det så att du tänker att du är på väg till jobbet och du passerar en liten damm. Och idag ser du att det är ett barn som leker i dammen. Och när du kommer lite närmare så ser du att det barnet är väldigt, väldigt litet. Det kanske bara en 2- eller 3-åring. Och kan knappt hålla huvudet om för vattnet. Så du kollar ju då såklart, ja, men finns det en förälder eller en barnvakt nära? Men det finns ingen där. Så om du själv liksom inte vadar in i vattnet och hjälper det barnet så kommer det nog att drunkna. Och för dig är det ju ganska enkelt, det är väldigt ofarligt att göra. Men du kommer att förstöra dina nya skor som du precis köpte bara för några dagar sedan. Och då står du liksom inför valet och vad ska du göra?
Det känns ju för sig som ett väldigt lätt val, eller?
Ja, men precis. Ja, men jag tror det. Så det är liksom hans poäng där. Att när vi blir liksom pushade och tänka väldigt konkret så här, på riktiga personer. Då känns det ofta väldigt enkelt och uppenbart att men det är klart att vi ska hjälpa andra även om det kostar mig själv lite grann. Ett par nya skor eller så.
Ja, och så, hur har man använt det exemplet sen då?
Jag tror att det han vill pusha på eller vill liksom få fram är att försöka inte få oss göra skillnad på det här barnet som man ser framför sig på väg till jobbet utan och på barnet på andra sidan jorden. Att alla liv har lika värde. Och att vi som har möjligheten, du som har möjligheten att gå fram till det här barnet eller skänka pengar, vilket är liksom egentligen en mindre insats än att gå in i en pöl. Att vi ska ta det valet även när vi inte ser barnet.
Nu ska vi prata mer om det här med effektivitet när det kommer till givande och välgörenhet. Kan vi inte börja med det här stora liksom paraplybegreppet, effektiv altruism. Vad innebär det?
Ja, effektiv altruism handlar om att kombinera viljan att göra gott med forskning för att se till att våra handlingar ska få så stor effekt som möjligt. Så man kan säga att det liksom är en filosofi, det är ett forskningsområde och det är ett globalt nätverk. Men effektiv altruism handlar inte bara om donationer, utan målet är liksom att få ett mer rationellt tänkande i vad människor väljer att bry sig om. Och inte gå lika mycket kanske på känsla eller vad som finns nära eller vad man ser.
Och sen så lite det där också att det kan ha att göra med ens karriär och hur man sköter sitt liv i allmänhet, eller?
Ja, absolut. Det finns ju det finns liksom en grej att vara en effektiv altruist, som en identitet, tror jag, för många. Och då kan man ju välja till exempel att välja en karriär som gör mer gott. För precis som med organisationer, att de kan vara 100 gånger mer effektiva, så kan också olika karriärer vara 100 gånger mer effektiva. Så där finns det också olika resurser man kan titta på. Det finns något som heter 80,000 hours, som guidar folk att välja karriärer som gör stor skillnad. Men sen finns det också många effektiva altruister som inte alls jobbar med de här frågorna och de här problemen, utan istället så fokuserar de på att skaffa ett väldigt högavlönat jobb så att de kan donera mer pengar. Att de, liksom, när de donerar 10% av sin lön så är det mycket mer än om de hade jobbat kanske på en välgörenhetsorganisation och haft en lägre lön.
Mm. Just det, 2 olika sätt att jobba för samma mål där. Men om man väljer ändå en karriär som ska vara enligt liksom effektiv altruistisk tankesätt, alltså vad för typ av jobb skulle det kunna vara?
Ja, alltså när man väljer ett sånt jobb så då tittar man ofta på, jag tror att det är 3 olika grejer. Alltså att man först kikar man på vad finns det för problem i världen? Alltså vad är det för problem som är stor skala på? Och kanske också förbisedd av andra. Och sen tittar man på vad skulle vara intressanta yrken då för att lösa det? Och då kan det till exempel vara forskning, är ganska klassiskt. Att forska på det här problemet och på lösningar. Det kanske är policyförändringar eller kanske till och med politik om du gillar sånt. Och det kan också vara entreprenörskap. Det är en superintressant tycker jag. Och sen då så tittar man, den tredje komponenten blir liksom, vad är du bra på och vad tycker du om att göra? Eftersom precis det man ofta tycker om att göra är man ofta bra på, och då får det ju större effekt också. Så det är de jobben man tittar på. Jag själv har ju inte valt ett sånt yrke. Jag sa upp mig för ungefär 1 år sedan från mitt jobb, och så då hade jag en period där jag funderade otroligt mycket på vad vad jag vill göra, hur jag kan göra gott. Det är liksom 90-talist, tänker jag mycket så, rädda världen komplex. Och då tänkte jag först att, men jag är mjukvarudesign, jag jobbar i tech. Och hur ska jag kunna förena det med den här viljan att göra gott? Och istället då för att byta bana och börja forska till exempel, så satsade jag på ett ganska högrisk, att jobba på ett ganska högrisk startup där det finns en high risk, high reward, där det finns en chans att få tillbaka mycket och också en lön där jag kan donera mycket pengar och att använda det då som ett sätt att göra gott istället för att just arbeta med någon av de här frågorna.
Men vad är då effektiva välgörenhetsorganisationer?
Ja, jättebra fråga. Ja, men det första många tänker på när man pratar om effektiva organisationer är så administrationskostnader. Så här, hur mycket tar organisationen själv? För det är det vi har lärt oss att tänka på. Och det vill jag verkligen, verkligen trycka på att det inte är det viktigaste när man bedömer effektivitet. För organisationerna tar ofta ungefär 10-30% i administrationskostnader. Men eftersom vissa organisationer just är 100 gånger mer effektiva än andra, så spelar inte de där 10-20%-enheterna någon stor roll. Om den resterande summan gör 100 gånger mer gott, så är det ju det vi ska titta på. Så istället tittar vi på, det finns 4 kriterier som man kollar på för att avgöra en organisations effektivitet. Eller vi på Effektivt gör inte den utvärderingen själva, men vi lutar oss mot forskning och utvärdering gjord av en organisation som heter GiveWell och en annan Animal Charity Evaluators och en annan inom klimat som jobbar liksom specifikt med att utvärdera. Och då tittar de på 4 grejer, och det är för det första om arbetet är vetenskapligt väldokumenterat, alltså kan man bevisa att det faktiskt funkar. Och så tittar de också på kostnadseffektivitet, till exempel kostnad per räddat levnadsår. Och så tittar vi på för det tredje då tillväxtpotential. Alltså har organisationen möjlighet att utnyttja nya donationer? För det kan vara så att en organisation är effektiv men inte kommer att hinna använda alla pengar som de får in, och då ska man inte prioritera att stötta dem. Och sen sist men inte minst så tittar de på öppenhet. Alltså att den här organisationen ska kunna uppge information och granskas kritiskt. Alltså för om inte den transparensen finns, då kan det finnas anledning att vara lite skeptisk.
Samspelar det också med det här kravet som många har att få lite kvitto på vad det är för organisationen har gjort?
Absolut. Jag tror att det här nya beteendet hos givare, det passar ju otroligt bra de här effektiva organisationerna. Eftersom de ger ju, det är exakt det de ger. De säkerställer att det du ger gör mest skillnad för pengarna. Och de kan också visa det. Och du kan liksom hitta. Till exempel en av organisationerna som jag tycker jättemycket om, som heter Against Malaria Foundation. De publicerar liksom, du kan gå in själv på din givarsida och kolla exakt hit har de donerat myggnät för malaria till den här byn. Så här många nät. Så det är liksom otroligt mycket transparens jämfört med de här klassiska organisationerna.
Okej, intressant. Kan du inte ge några exempel på några fler organisationer som är med på den här på topplistan?
Ja, absolut. Precis. Against Malaria Foundation är en superbra som ligger högt uppe. En annan inom global hälsa är en organisation som heter Give Directly, som ger liksom direkta kontantöverföringar till extremt fattiga. Och den har visat sig vara supereffektiv, vilket är väldigt häftigt, att det är ofta så att de här personerna som är otroligt fattiga, de vet vad de behöver för att ta sig ur fattigdomen eller få må bättre. Så där kan man se jättebra och långvarig skillnad. Och de dokumenterar också ofta att man kan få liksom, gensvar där, att de ger feedback, de som har fått pengarna, på att det fungerade. Men sen rekommenderar vi också organisationer inom klimat och djurvälfärd. Till exempel inom klimat så tror vi att Clean Air Task Force gör allra störst skillnad, och de arbetar för policy som sänker utsläpp av fossila bränslen. Och inom djurvälfärd, en till exempel som jag tycker är extra kul är The Good Food Institute, som främjar utvecklingen av alternativa proteinkällor som clean meat. Men det finns också organisationer som ser till att minska lidandet för djur i köttindustrin eller se till att köttindustrin inte ska finnas överhuvudtaget.
Men det är lustigt för jag känner inte igen någon av de här organisationerna.
Ja, de är ju väldigt, de är ganska nischade. Alltså att de har en, och det är också en nyckel till varför de är så effektiva. Att de satsar in sig på en enda mål och där det finns stor chans att vara effektiva.
Men varför är inte de här stora mer då? Typ UNICEF, Rädda Barnen, Röda Korset, Oxfam, de här världsomspännande organisationerna?
Ja, det är en jättebra och jätteviktig fråga. Jag skulle säga att det är två aspekter där. Dels har de inte den nivån av transparens och öppenhet som krävs. Alltså vi vet helt enkelt inte exakt var de pengarna går. Det finns inte den dokumentationen. Så det är svårt att liksom säkerställa effektiviteten. Men sen kanske ännu viktigare är att de också, i och med att de är så stora, har mycket svårare att vara effektiva. Så precis som det jag sa, att liksom generellt sett så är det lättare för en mindre organisation att som satsat in sig att hjälpa fler för mindre pengar.
Men det finns ingen risk att de här är lite sketchy bara för att de är mindre kända? Alltså jag tänker typ de här stora, de blir ju ofta liksom granskade av journalister och de är välkända. Man tänker sig att de har stora krav också från kanske myndigheter och politiskt har de en plats i samhället. Medan de mindre, blir inte de en större risk då?
Jo, den oron kan jag verkligen förstå. Men de små, eller de här små har ju utvärderats av någonting som den här GiveWell som specifikt drivs vetenskapligt otroligt liksom noggrann utvärdering av de här små organisationerna, men också de stora. De har ju också försökt utvärdera UNICEF och Doctors Without Borders och sådär. Så de utvärderar ju alla organisationer med liksom riktigt rigorös vetenskaplig metod. Så att jag känner mig i alla fall väldigt trygg i att de vet vad de rekommenderar.
Har du något typ räkneexempel på hur många liv som räddas om man skänker en viss summa varje månad?
Ja, det har jag faktiskt. Det är ganska lätt att mäta hur många liv man kan förbättra. Alltså hur många barn man kan typ avmaska för 500 spänn eller hur många myggnät mot malaria man kan få. Men sen att veta att den insatsen faktiskt räddar liv är lite mer komplicerat. Alltså inte varje person som får ett myggnät hade ju liksom blivit biten och dött av malaria. Men man uppskattar att det kostar ungefär 20 till 35 000 att säkerställa ett räddat liv. Genom att donera till de mest effektiva organisationerna.
Vänta, kronor?
Ja, precis. 20 till 35 000 kronor. Och det kan kanske låta mycket, tror jag. Alltså man är ganska van att höra så här, men du kan liksom 100 kronor för att få en flicka och gå i skolan och sådär. Men jag tänker att skillnaden mellan att donera till en genomsnittlig organisation och en effektiv organisation är att istället för att kunna säga liksom du kan rädda ett liv, så kan en effektiv organisation säga att du har verkligen räddat ett liv. Och den andra är lite mer kanske, förhoppningsvis. Men det blir ändå, alltså på ett arbetsliv blir det ändå ganska många liv. Så att om du skänker liksom 10% av din lön under din arbetstid kan du ändå rädda 40 liv genom att bara liksom ha en lön i ett rikt land. Någonting som man kan tänka på också att framförallt så vet man också om man skänker att man har förbättrat många liv. Alltså till exempel att du kan ju förebygga till exempel blindhet hos barn som blivit infekterade för 100 eller 300 kronor. Och då har du inte räddat något liv, men du har gjort en superbetydande insats för väldigt lite pengar.
Just det. Men en grej som ändå gnager lite med det här med effektivt givande, för mig i alla fall, det är att jag tänker att man missar vissa viktiga ändamål om man bara då ger till dem som är, vad ska man säga, maxade per krona. Alltså alla de här andra grejerna som vi också behöver lägga pengar på, jag vet inte, barncancer eller vad det kan vara som är ändå ganska vanligt här i Sverige att man ger till. Vad tänker du om det?
Ja, alltså det finns, jag tänker egentligen två grejer. Ena grejen är att De här rekommendationerna är ju för dig som privatperson. Så här, hur vill du liksom göra så stor skillnad som möjligt? Om man skulle ge rekommendationen till liksom Sverige. Så här, hur mycket bistånd ska vi ge? Eller hur ska vi fördela vår skatt? Då skulle ju svaret vara lite annorlunda. Men sen tänker jag också på att varje gång som vi väljer någonting så väljer vi också bort något annat. Och ett exempel som verkligen fastnar för mig, som också kommer från den här Peter Singer, är att du kan skänka pengar till en organisation som erbjuder en ledarhund till en blind person, det var hans exempel. Och det är ju en superbra sak att göra. Det låter ju som en jättebra organisation att donera pengar till. Men innan vi donerar så behöver vi också tänka på vad mer skulle vi kunna göra för samma pengar. För det kostar ungefär 400 000 kronor uppskattar han för att lära upp en sån här hund. Och det kostar ju precis som jag sa där 100 till 300 kronor att bota en blind person i ett fattigt land som fått en infektion som kan orsaka permanent blindhet. Så det betyder liksom att för samma pengar som man kan välja en ledarhund åt en person i USA då i det här fallet, eller att bota mellan 400 och 2000 människor från att bli blinda överhuvudtaget, då känns som ett ganska lätt val för mig i alla fall.
Mm. Men det är svårt det där, man sätter liksom lidande mot lidande, för båda borde ju få den hjälp som går att få.
Absolut. Och det man får tänka på där, eller det jag försöker tänka på där, är just här, hur många, alltså vill man prioritera att hjälpa färre eller vill man hjälpa fler? Och just om man då har den, försöker i alla fall, även om det är svårt, eftersom man fortfarande, vi är bara människor, vi tittar gärna till liksom vad ligger nära oss själva. Har jag någon förälder kanske som är sjuk i någon sjukdom så kanske jag gärna donerar till det. Men om man försöker tänka att liv har samma värde och ju fler liv jag kan rädda desto bättre, och att det liksom är på något vis den enda måttstocken. Antal liv, inte var i världen du finns.
Kan vi prata lite om, det kändes tungt det här på något sätt. Alltså det är positivt, men det är också ett tungt ämne eftersom det bottnar ju i människans liksom misär ofta.
Absolut, ja det går.
Ja. Men låt oss prata lite om den privatekonomiska biten av givandet. Alltså hur stor del av ens budget kan man avsätta till donationer, eller hur kan man tänka där, skulle jag vilja fråga dig om. Du pratade lite om den här 10%-regeln, men vill du utveckla lite?
Ja, precis. Ja, det är ju egentligen inte riktigt en regel, det är som en rekommendation som de ger, just för att det är så här tillräckligt lågt för att vara görbart för de som har tillgångar, men också högt för att kännas meningsfullt. Men om du bryr dig om att hjälpa andra men inte liksom vill ge mer än snittet, så vet jag att de har rekommenderat istället, ja men så här, vad en genomsnittlig person skänker, det är förstås skillnad beroende på så här, lön och land, men för de flesta så ligger det runt 2-6% av deras inkomst. Så om man där kan tänka procent istället för hundralappar så har man kommit jättelångt. Och det jag skulle göra är att försöka sätta mig ner, precis som om det hade att göra med ens, liksom ens andra budgetplanering eller privatekonomi, att man tittar så här, men vad känns rätt, vad vill jag, vad vill jag ge nu, vad vill jag ge sen, har jag ett mål kanske med mitt givande, och så sätter man sig ner och liksom sätter upp ett autogiro och tar det beslutet en gång istället för att varje gång som någon liksom kommer fram till en på stan måste ta det beslutet, utan att du vet att det här har jag tänkt igenom och det här känns rätt för mig.
Mm. Just det, så blir det en naturlig del av ens månadsbudget.
Precis, precis.
Mm. Ja, simple as that. Men man kan ju få tillbaka lite på skatten också. Hur funkar det med det där?
Ja, exakt. Om du donerar till Against Malaria Foundation så kan du få tillbaka 1500 kronor på skatten. Och då måste du skänka 6 000 kronor för att få tillbaka så mycket. Eller för att om du vill skänka 1500 kronor mer kan du göra det också. Och det enda kravet är att vid varje donationstillfälle så måste det vara 200 kronor. Så då kan du liksom donera allt på samma gång eller ha ett månadsgivande. Och de kan du skänka till genom Ge Effektivt.
Okej. Men är det så med andra organisationer också att man får tillbaka pengar om man skänker mer än 6 000 på ett år?
Inga av de här rekommenderade organisationerna förutom Against Malaria Foundation just nu. Men det är någonting som vi försöker få hända väldigt snart.
Men om man ger till de, jag säger, vanliga organisationerna, gäller skattelättnaden då också?
Ja, det gör den. Så om du, precis som du skänker till Röda Korset eller UNICEF, tror jag att de har skattereduktion också.
All right. Men hur ska man tänka dem i sin egen ekonomi? Alltså man kanske har väldigt ont om pengar själv, eller i alla fall känner att jo, men det här går ju bara på ett ut. Det är, liksom, det är 0 kronor kvar i slutet av månaden och man sparar inte särskilt mycket ens själv. Men man vill ändå göra någonting gott. Vad kan man göra då?
Ja, alltså jag skulle nog fortfarande satsa på att göra en insats med pengar istället för med till exempel tid, att det fortfarande är det mest effektiva. Men man kan skänka väldigt, väldigt liten procentdel av sin lön, eller på något vis blir det ju extra, extra viktigt att skänka till en effektiv organisation, eftersom den kan göra 100 gånger större skillnad. Så kan du liksom få lika mycket livsförbättring på 100 kronor till en effektiv organisation som du kan få för 10 000 kronor till en annan. Så det tror jag på som en bra start, att veta att det man gör ändå gör skillnad, även om det inte är jättestora mängder.
Ja. Låt oss avsluta med dina bästa råd för den som vill engagera sig mer för välgörenhet. Shoot!
Ja, jag skulle gå in på geeffektivt.se eller effektivaldrism.org. Och där finns det, om man liksom tycker att hela ämnet är spännande, så finns det massa tips om olika podcasts och böcker och TED-talks på det här ämnet. Och sen kan man också gå med i en effektiv altruismförening i Sverige som man kan engagera sig i. Men ja, jag tror verkligen på det här att ta sig lite tid och sätta sig ner och göra ett rationellt beslut en gång. Och så kan man vila det sen resten av året. Så det är jätteskönt för en person som har lite beslutsångest att göra det once and for all. Och sen tycker jag också en annan grej, att man ska passa på att berätta för andra att man skänker. Jag tror verkligen att välgörenhet är smittsamt. Så jag skulle försöka liksom stänga av lite jante och bara ropa ut hela världen att man skänker effektivt.
Ja, okej. Okay. Då ser vi väl båda till att skänka någonting idag och posta det på våra sociala medier.
Ja, exakt. Exakt.
Agnes, tack så jättemycket för att du var med och förklarade allting om effektivt givande.
Tack så jättemycket, Isabella. Det var superkul.
Om man vill veta mer om detta eller om dig, var finner man mer info?
Ja, jag tycker att geeffektivt är mycket mer intressant än mig själv. Så jag skulle rekommendera att man går till geeffektivt.se. Och där kan man komma i kontakt med oss också.
Grymt. Och den här podden finns på Instagram som Smarta Cash Podcast. Och man kan också skriva till mig, smartacashpodcast@gmail.com. Jättestort tack till dig som har lyssnat. Hej då!
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.